dela med dig.
Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor familj med upp till 7 extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Hej och välkomna till podcasten Må bra med mig Isabel.
Och mig Linnea.
Och det här är en podd där vi pratar om hälsa och ohälsa, både psykisk och fysisk. Och där vi försöker att hitta grunden i vetenskapen. Men där vi också kommer in med lite egna tankar och idéer och tips och tricks egentligen. Och dagens avsnitt kommer att handla om den kvinnliga hormonhälsan. Det är ett ämne som börjar bli hetare och hetare och som jag i alla fall tycker är superspännande och som du också tycker är spännande, Linnea, tror jag.
Ja, extremt spännande.
Ja. Ja. Och det finns mycket med den kvinnliga hälsan kopplat till hormonerna och det tänker vi prata om idag.
Nej men, alltså jag tycker det här ämnet är så kul och det känns som att det är något som har, jag vet inte om det är bara att jag på liksom sociala medier har börjat följa människor som tar upp det här desto mer. Eller om det är något som lyfts mer och mer. Men jag tycker det är så intressant och jag tycker det är väldigt kul att det är faktiskt många som verkligen försöker gå in på det på ett ordentligt sätt. Mm. Alltså många av de här ämnena, och jag vet som vi har pratat om kosttillskott och liksom lite allt möjligt innan, så det var också lite det som var vårat driv att starta podden, att det är ganska mycket tyckande och tänkande många gånger utan kanske helt och hållet att det finns någon grund i det man säger. Men just det här tycker jag att jag hör väldigt mycket som jag liksom upplever utifrån vad man själv har pluggat kring de här bitarna verkligen stämmer. Och det finns två tjejer som driver, alltså, vad ska man säga, det är väl ett företag eller konto, Women Sync.
Men det, som, jag lyssnar på deras podd faktiskt, va?
Om det, har du de gjort heter, det?
Ja.
Jag har inte lyssnat på podden men jag följer på Instagram och liksom kollar sådär, alltså verkligen stor liksom eloge till det arbetet de gör måste jag säga.
Jag har inte riktigt koll på deras företag men jag kom förbi deras podd idag när jag satt på tåget hem bara för jag skulle komma in lite i snacket idag typ. Men, nej, men alltså jag tror att faktiskt att det här är någonting som är lite på upptåg. För jag håller ju på lite med detta vid sidan om med det här bolaget som just håller på med liksom kvinnohälsa och det är liksom, de tror verkligen att hela den liksom, hela här grejen kommer liksom bli större och större och större. Så jag tror säkert dels att du lägger märke till det mer, men jag tror också att det är en grej som börjar bli mer omtalat och folk vill liksom ha förändring och folk vill liksom ha förståelse och hjälp för det, för jag tror att innan har varit lite mer så här att man bara ska acceptera det på något sätt, mer eller mindre. Men nu kanske man börjar inse att det finns mycket man kan göra och vill göra på olika sätt. Så jag tror det kommer starta en liten revolution här på gång.
Ja, men man kan hoppas det.
Ja, faktiskt.
Det är väldigt spännande ämnen i alla fall.
Det är det.
Och det känns som att, alltså det är ganska otroligt ändå hur oinformerade många av oss har varit innan. Kring de här bitarna som faktiskt påverkar oss ganska mycket.
Ja, gud ja.
Och som är alltså, en del av vårt liv och vardag.
Ja, alltså man har ju på något sätt bara accepterat det på, nu ska jag inte säga att jag har jättemycket problem så, men jag är ändå upp, alltså alla har väl sina krämpor med det här liksom, men det finns ju de som verkligen kan lida av det liksom.
Så vi kommer, jag har haft på ganska mycket, men det är ju mer, alltså inte så mycket liksom av hormonsvängningar, utan mitt stora problem har ju typ varit mensvärk och sånt. Och det har jag ju käkat hormoner för liksom, och provat mig lite fram vad som har funkat för mig och så. Så jag har väl till och från läst in en del, men inte på det här nivån.
Men det jag tycker är typ det mest komplexa som jag, eller som jag upplever i alla fall, det är just det här hur du säger liksom hur komplext det är hela systemet och hur individuellt det är. För jag tycker lite att som du säger att du har tagit p-piller för dina menssmärtor. Nu tror inte jag p-piller för menssmärtor, men jag vet när jag tar p-piller så här, för jag har mer menssmärta liksom. Jag menar alltså hur individuellt det är, hur man liksom olika just behandlingar här på, hur det påverkar en, om det blir bättre eller sämre och så vidare. Så jag tycker det är, ja.
Vi kommer ju idag att prata om framförallt liksom kvinnans hormoncykel under menstruationscykeln. Jag kommer lite kort beröra även liksom de hormoner som finns i mannens menstruationscykel. Mannens hormonsystem. Och lite kort kring hur det påverkar också. Men det är bara någon mening. Så att fokus idag kommer ju vara på kvinnornas hormoner och liksom utifrån menstruationscykeln. Så att alla som ger sig in och lyssnar är med på det.
Men hormoner som man alltid hör och som vi kommer prata om då. Vad är det egentligen för någonting? Man kan säga så att i kroppen så har man olika körtlar som producerar molekyler helt enkelt. Som skickas ut i kroppen och gör att någonting händer. I detta fallet pratar vi fram då om endokrina körtlar. Och endokrina menar egentligen då att det är någonting i kroppen som svarar på någonting. Alltså någonting i kroppen säger till dina endokrina körtlar att nu ska ni producera det här och skicka ut det i kroppen. Och det gör den det. Och så släpper den ut sina molekyler i blodet. Och så kommer det cirkulera i blodet. Och så kommer det hitta målet det ska till. Exempelvis som vi kommer ha då, typ äggstockarna som vi pratade om då. I äggstockarna så kommer den här känna av, okej, nu blir jag tillsagd att göra det här. Och då kommer den göra någonting. Så det är liksom körtlar skickar ut molekyler som leder till att en reaktion händer i kroppen. Som kan alltså hormoner då som kan påverka både psyket men även det fysiska. Så det är liksom om man ska bara hänga med på den biten. Sen är ju hela detta systemet extremt komplex. Och vi kommer gå in på alla, men bara för att få liksom det tydliggjort.
Och vi har ju liksom olika axlar kan man väl säga i kroppen. Det är ju ofta liksom en kedjeeffekt att ett hormon utsöndras och så får det ett annat hormon att utsöndras eller produceras eller minska. Och när det där andra eller kanske i vissa fall tredje hormonet ökar så brukar det ha en negativ effekt på det första så att det minskar. Och det här sker liksom cykelvis. Det vi tänkte gå in på idag är som sagt menstruationscykeln framför allt. Och då har vi ju flera hormoner som verkar där. Just när det gäller liksom menstruationscykeln så börjar det hela upp i hypotalamus som utsöndrar GnRH. Och det påverkar produktion och frisättning av två hormoner som heter FSH och LH. Som kommer ifrån hypofysen. Både hypotalamus och hypofysen sitter uppe i huvudet, i våran hjärna. Och de i sin tur påverkar våra ovarier, alltså äggstockar. Och där liksom sker den största delen av hormonproduktion. Och det är de hormonerna som kommer därifrån som vi framförallt kommer att gå in på idag. För det är framförallt de som har ganska stor påverkan på oss. Och då pratar vi om östrogen, progesteron och testosteron. Testosteron är en androgen kallas det. Och det är de här egentligen manliga könshormonerna. Så testosteron förknippar vi ofta med män eller killar. Killar i puberteten har mycket testosteron. De är liksom mycket igång och testosteronstinna är väl ett uttryck som många av oss kanske känner till. Men även vi kvinnor har testosteron. Så att hormonerna liksom finns även i oss. Men det är framförallt östrogen och progesteron kanske vi kommer gå in på, men även beröra testosteronet. Men då, vi har alltså liksom som en axel här med GnRH, FSH-LH och så ner till äggstockarna med östrogen, progesteron och testosteron. Nej, men jag tänkte bara innan vi då går in på alla... Nej, men innan vi går in på själva menstruationscykeln och vad de här hormonerna gör för oss, tänkte jag ganska kort bara beröra vad det är för hormoner vi kommer att ta upp. Och de första som vi pratar ganska kort om är ju LH och FSH. Där LH och FSH som jag nämnde i början kommer ifrån hypofysen uppe i hjärnan. Och FSH som är follikelstimulerande hormon reglerar liksom utvecklingen och tillväxt hos oss och reglerar puberteten och det påverkar liksom våra reproduktionssystem. Hos män så påverkas spermiebildningen och hos kvinnor så påverkar det liksom utvecklingen av de här äggblåsorna och vilka som liksom får släppa vid ägglossning och det drar igång menstruationscykeln. Och sen då när menstruationscykeln är igång så kommer östrogen, som jag kommer nämna snart, att se till att FSH minskar så att vi liksom minskar ner det där svaret så att vi får den här cykeln som vi har varje månad. Och LH, det andra hormonet, påverkar cellerna att bilda androgener, det vill säga de här manliga könshormonerna, till exempel testosteron, men även progesteron som också är ett viktigt hormon i den här cykeln. Och östrogen, som kanske är det vi framförallt tänker på när vi pratar kvinnliga könshormoner, produceras framförallt i äggstockarna, men även i fett och binjurar. Mm. Och dess påverkan är bland annat då att det ökar storlek på våra inre och yttre könsorgan, alltså tillväxt under puberteten. Det påverkar liksom cellerna i våran vagina, det påverkar bröstutveckling, det stimulerar benväxt. Så som vi nämnde sen så har det ju efter det går in i klimakteriet så påverkas skelettet av det. Just för att östrogennivåerna är lägre. Och sen så kommer jag gå in då en massa senare på hur det också påverkar upp i hjärnan. Progesteron, det andra liksom kanske viktiga kvinnliga könshormonet som vi pratar mycket om, kommer från vad som kallas för gulekroppen. Gulekroppen är en rest av den här äggblåsan efter att vi har haft ägglossning. Och progesteronet påverkar slemhinnan i livmodern, alltså endometriet. Den liksom möjliggör att äggen, de befruktade äggen sen kan fästa i slemhinnan och faktiskt växa till så att det växer en bebis där inne, om det är det vi vill. Och den påverkar också då i olika delar av vår cykel, så påverkar den våra livmodertapp, alltså sekretet där, vilket då förhindrar eller liksom påverkar hur lätt eller svårt det är för spermier att komma in. Det ger också bröstsvullnad, det höjer vår kroppstemperatur och så vidare. Och sen har vi då testosteron som är då en androgen som egentligen är kanske det vi kallar då för det manliga könshormonet, som kommer från de här äggblåsorna och är högt då i samband med ägglossning. Och testosteron har liksom en stor effekt på att driva på våran sexuallust och även påverka insulin, alltså det här hormonet som möjliggör att våra celler kan ta upp socker från blodet. När vi pratar våran menstruationscykel så brukar man dela in den i olika delar. Och menstruationscykeln startar den dagen vi får vår menstruation. Så det är dag 1 i menstruationscykeln. Och sista dagen som vanligtvis är dag 28, men kan variera lite grann, det är den sista dagen innan menstruationen kommer igång igen. Och lite beroende på hur man pratar om det så kan man dela in det i 3 eller 4 delar. Men medicinskt så brukar man ofta dela in den i 3 delar kan man säga. där man har en menstruationsfas, man har en proliferativ fas och man har en sekretorisk fas. Och det är kanske inte jätteintressant, men jag tänkte bara väldigt kort säga att så här, menstruationsfasen är dag 0-7. Det är då vi har en menstruation. Det är då slemhinnan stöts ut. Vårt endometrie, liksom, det stöts ut från kroppen. Därefter har vi vad som kallas för den proliferativa fasen, dag 7-14. Då börjar vårt endometrium liksom byggas upp på nytt. Och sen så har vi den sista som är den sekretoriska fasen. Och det är då dag 14-28. Och under de här faserna så har vi väldigt variation i våra hormoner. Och det som kanske framförallt är intressant då är ju hur de här progesteron, östrogen och testosteron varierar under tiden. För det är framförallt det som påverkar oss. LH och FSH har stor påverkan på den här cykeln. Men kanske inte, vad jag förstår i alla fall, lika stor påverkan på oss i vårt liksom mående under tiden. Sen finns det också då som sagt ett annat sätt att dela in. Och det är i fyra faser. Och det är dag 1-7 där vi har menstruationen. Sen har vi dag 8-14. Och där har vi liksom, det här handlar mer om hur vi mår under de perioderna. För dag 8-14 så är vi ofta lite piggare, lite mer uppåt, ökat libido som det kallas. Alltså så här, sexualdriften är ökad. Dag 15-21 så kan vi känna oss lite tröttare, lite mer nedstämda. Dag 22-28 är ofta liksom PMS-fasen innan vi då återigen kommer in i menstruationsfasen. Och det som händer vad gäller hormoner under den här tiden, det är att, och det är väldigt komplext, så jag kommer försöka beröra det på ett ganska enkelt sätt. För att de här hormonerna kan liksom både stimulera, det vill säga öka på någonting, men de kan också inhibera, det vill säga minska något, beroende på relationen de här hormonerna emellan. Men det som händer om vi börjar från dag 0, alltså menstruationens första dag, då kommer östrogenet att öka på. Och detta beror på att våra folliklar, de som ser, alltså äggcellerna, de växer och de stimuleras av FSH, och då kommer, när folikeln liksom ökar i storlek och blir större och mer utvecklad, då kommer den att börja producera östrogen. Så att östrogen kommer då successivt byggas på och når sin topp dag 14. Och dag 14, det är då ägglossningen sker. Och dag 14 så liksom går LH och FSH ner, och jag kommer inte fokusera så mycket på dem. Sen dag 14, då kommer östrogennivåerna gå ner. Vi har en liten puckel eller något som kallas inhibin, som jag inte heller kommer beröra så mycket. Eller beröra något alls. Men hela tiden är progesteronnivåerna låga. Så fram dag 0-14 så bygger östrogen på sig. Och progesteronnivåerna är låga. Dag 14 så kommer östrogennivåerna sjunka. Det vill säga när vi har ägglossning så sjunker östrogennivåerna. Därefter börjar progesteronnivåerna stiga väldigt snabbt. Och kring ungefär, vad blir det, dag 18 någonstans så kommer vi, och sen dag 21, vi får liksom som en, ytterligare en liten puckel med östrogen, så det kommer gå ner, och sen kring dag 21 får vi en liten uppåtgång igen, och sen sjunker det neråt. Progesteron toppar där någonstans kring dag 21 och sjunker sedan neråt. Så att vi har liksom en väldig variation i östrogen och progesteron, och man målar upp det här så att du har dag 0-28 på en liksom en rak linje. Så kan man säga att i mitten så får den topp östrogen, och så går den ner, och så en liten topp. Medan progesteron får liksom sin topp lite senare. Så där mitten in i andra, eller i mitten av andra halvan. Och vad har det här för betydelse för oss? Jag kan måla upp de här graferna, jag har gjort det på tentor. Men det är inte så himla intressant att bara höra om det. Men jag tycker ändå det är bra att veta liksom lite hur det ser ut, för att få en förståelse för vad det är som händer.
Precis, och hur komplext det är.
Och hur komplext det är. Ja, men för det som händer då är som sagt hur de varierar och varför de varierar tänker jag inte gå in på så jättemycket, för det handlar om som sagt den här positiva och negativa feedbacken. Men det som vi har då, liksom dag 1-7 så har vi de lägsta östrogennivåerna. Och dag 8-14 så får vi då ökande östrogennivåer, men vi har fortfarande låga progesteronnivåer. Dag 15-21 så kommer östrogen gå ner, men progesteron går upp. Och dag 22-28 så börjar progesteron sjunka undan och östrogen börjar sjunka undan. Och det är också i samband där runt omkring ägglossningen som testosteronet också liksom pikar.
Okay.
Och det kommer också ifrån liksom själva äggblåsan eller follikeln.
Ja, ja.
Och den pikar också där kring ägglossningen.
Okay.
Men då hoppar jag tillbaka.
Gör det.
Till hormonerna. Och vad de liksom, hur de lite verkar och varför vi kan må som vi mår under våran cykel. Och jag tänker bara ganska snabbt beröra det här, för som sagt, jag satt och läste en ganska liksom lång review-artikel, kommer vi fram till att det måste ha varit, där de väldigt ingående går in på det här. Men som jag har nämnt innan så handlar det inte bara om vad varje hormon gör, för att ett hormon kan ge en sak i vissa nivåer, men om det är mycket högre så kan det plötsligt få motsatt effekt. Och om liksom korrelation, eller om beroende på hur mängden av de olika hormonerna ser ut sinsemellan, så kan det också ha olika effekt. Men jag tänkte bara liksom nämna lite saker kring hur de här hormonerna påverkar oss, så att man får ett hum om varför vi mår som vi mår och hur komplext det hela är. För till exempel vis då, så höga nivåer av östrogen och progesteron, så kan man liksom lättare med talet och man är liksom mer alert och sådär. Har vi låga nivåer så får man det omvända. Har vi rubbningar mellan nivåerna östrogen och progesteron, då kan vi få liksom nedsatt neurokognition, att man får minnessvårigheter och svårt med att fokusera och så vidare. Vi har nämnt tidigare de här liksom lite mer må bra-hormoner med serotonin och även ska vi se, hade vi inte något mer där? Nej, det är framför allt kanske serotoninet. Dopamin tror jag var med lite också. Men det man kan se är att om man har alltså mycket östrogen så hämmas nedbrytning av serotonin och man får mer serotoninreceptorer, vilket gör att man liksom mår bättre. Alltså man blir gladare. Och det påverkar liksom, så nivån av östrogen påverkar hur vi mår, alltså våra känslor och våra tumör. Progesteron påverkar GABA och ger som en liksom ångestlindrande effekt. Och man har kunnat i vissa studier i alla fall se ett samband mellan låga nivåer av progesteron i blodet och depression.
Här sitter jag i en ljudstudio tillsammans med ett sjölejon för att berätta att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis eller till exempel precis.
Om en sous-vide är på väg till dig för att du råkar ljuga för en kollega om att du också hade en, och innan du visste ordet avgör du hem kollegan på middag, och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men typ många år sedan vi målade.
Demi Deckare målar gärna, men inte så ofta.
Men sen som sagt, alltså, nu har jag bara nämnt en massa olika saker, för jag tycker det är så intressant hur de här hormonerna påverkar vår hjärna och våra liksom möjligheter till inlärning, vårt minne, vårt humör, våra liksom förmågor att känna hur kroppen är i förhållande till ett rum och hur vi kan kommunicera. Och det handlar så mycket om nivåerna sinsemellan på de här hormonerna. Och de här nivåerna påverkas ju jättemycket av våra menstruationscykel. Så det är ju inte konstigt när man liksom går in och grottar ner sig på hur allt det här, hur de här hormonerna påverkar vår hjärna, så det är ju inte konstigt att vårat humör, våran möjlighet att lära sig saker och även liksom våran fysiska förmåga påverkas av menstruationscykeln.
Ja, men precis. Och det jag också tycker är intressant, nu har ju du pratat liksom om att det kan påverka hjärnan och vårt humör, och du har liksom motiverat det med mycket grundlig vetenskap här. Men det jag också tycker är intressant, det är liksom att det har egentligen inte bara, alltså det är så många olika grejer i kroppen det påverkar, förutom då liksom mensen som vi har pratat om. Alltså det framkallar ju, eller framkallar, det gör ju att vi går in i en pubertet bland annat. Men det påverkar även massa andra grejer, alltså ställen i kroppen, exempelvis östrogen har man sett liksom är kopplat till, nu ska vi se vad jag har skrivit detta bara. Alltså att ha liksom en bra nivå av östrogen kan liksom ge vissa skydd vad gäller liksom hjärt- och kärlsjukdomar. Vi får liksom starkare ben, alltså bättre, alltså benen blir bättre och starkare kan man säga.
Ja, det ökar alltså uppbyggnaden av ben och hämmar nedbrytning.
Exakt, tack.
Av vårt skelett.
Det var bra. Jag ville inte säga osteoporos.
Det är därför man kan bli benskär när man har kommit in efter klimakteriet.
Precis, precis. För det som händer när man kommer in då i nu har du pratat om den här liksom fina, vad ska man säga, cykeln liksom, men den tar ju slut någon gång va? Då man då går in i klimakteriet, eller då menopausen kan man kalla det. Och då får man väldigt låga nivåer av östrogen som kan framkalla de här symptomen så som svettningar, hjärtklappningar, men även som du säger att man får de här sköra benen liksom, och lättare kan bryta sig, och man får inte det här samma skydd i hjärtakärl liksom, och man kan även då få mycket psykisk, alltså irritabel, depression, så att det är liksom, det är intressant att se att det har liksom inte bara uppkopplingar med just puberteten och mensen och det kvinnliga på det sättet, utan det är många olika andra grejer i kroppen som faktiskt händer både psykiskt och fysiskt, och det är det jag tycker är så intressant med hormoner faktiskt. Så. Ja.
Ja, men
och då
det,
kan
jag
ju...
Väldigt...
Vad sa nej? Säg du.
Nej, men det är väldigt intressant och ja.
Och då tänkte jag egentligen gå vidare lite för att egentligen för att man liksom kanske ska få en bra bild av detta, hur det faktiskt kan påverka när det är helt i obalans. Då finns det en diagnos som heter PCOS, polycystiskt ovariesyndrom. Och jag vet att det här låter jättekomplicerat. Men det är att man får cystor på äggstockarna egentligen, och då hormonrubbningar, eller man får hormonrubbningar som leder till cystor kan man säga. Var hönan var ägget lite så. Men du får cystor och du har hormonrubbningar. Och det jag tycker är rätt sjukt egentligen, det är att, eller sjukt, men lite så uppseväckande, det är faktiskt att det är en av de vanligaste orsakerna till att man har en mensrubbning. Och man har sett lite olika siffror, men ungefär mellan 5-10% av alla kvinnor har detta. Och det tycker jag är ganska höga nivåer. Eller det är ändå liksom förekommande. Och det som händer egentligen, det är, utan för att gå in i för mycket detalj egentligen, så är det att hela den här cykeln som Linnea berättade, det är ett fel i den som gör att de här äggcellerna, eller då follikel då, som det heter på ett annat sätt, när de mognar i äggstocken, att de stannar kvar i äggstocken. De skickas liksom inte ut. Ägget kommer inte ut i livmodern där det då kan komma en spermie och bli en liten bebis. Som stannar där. Och när de ligger där och växer så blir de som cystor, alltså som, vad ska man säga, bullar? Eller hur skulle du förklara en cysta, Linnea?
En vätskefylld blåsa.
Det var bra, det var bättre.
Det är så jag beskriver det för patienterna när de har cystor.
Nej, men det var väldigt bra.
Vätskefylld blåsa.
Vätskefylld
bulle. Den är helt ofarlig.
Ja. Bullar brukar inte vara vätskefyllda, men visst. Ja, de är ofarliga så, men, men det som händer då, det är ju att man kan få olika symptom av detta. Bland annat så får man inte ut ett ägg, så du får ingen mens och du får ju kan få svårt att bli gravid. Men du kan även få bland annat väldigt höga nivåer av de här manliga hormonerna, eller mer manliga hormonerna som kallas androgener då, bland annat testosteron. Och med detta kan du få olika symptom så som något som kallas för hirsutism, som då är att du får liksom ökad behåring, nästan lite manlig behåring. Du kan även få akne. Du kan även få håravfall. Och det man har sett och varför man får detta, det kan både vara kopplat till genetiken, men även att man ser det hos flera av dem som har fetma eller då är överviktiga.
Mm.
Och det som ytterligare är intressant med detta, Linnea, eller som jag tycker är liksom så här, åt, liksom, hur allt hänger ihop, det är att nu ska vi se så jag säger det här rätt. Just det. Den hormonella imbalans, alltså att du har en sån obalans i hormonerna, leder till att du kan få en ökad insulinresistens, kallas det.
Det vill säga att, en insulinresistens?
Precis. Det vill säga att din kropp producerar ju ett ämne som kallas insulin. Insulin görs att dina celler i kroppen tar upp socker i blodet.
Mm.
Men om du blir resistent så betyder det då liksom att du de blir inte lika känsliga för insulinet, så du kommer behöva producera mer insulin för att ta upp samma mängd socker. Och då får du ännu mer insulin. Och det som är då med insulin, det är att insulin även gör att du producerar mer hormoner på ett obalanserat sätt. Så det som händer egentligen är att du börjar producera mer insulin. Insulinet gör att det blir ännu mer obalans, och så blir det en sån här ond cirkel, kan man säga. Och det som händer då när du har en sån insulinresistens och producerar mer och mer insulin, är att du har risk att utveckla något som kallas för metabolt syndrom, alltså diabetes, övervikt och så vidare och så vidare. Det är inget bra, kan man säga. Det medför hälsoeffekter, kan man väl sammanfatta det som.
Mm.
Så det är liksom...
Det innebär, metabola syndromet innebär ju stora risker för liksom hjärt-kärlsjukdom, stroke och så vidare.
Exakt, exakt. Insulin är väl också ett hormon, om inte jag missminner mig?
Mm, det är det.
Mm, bra. Och se om det var något mer. Just det. En grej som är lite rolig då också, liksom, om man ska se alla de här liksom sammankopplingarna, det är då att testosteronet då, som man har ganska mycket av i PCOS, det är ju något som kallas för det, något som hjälper dig att bygga upp bland annat muskler. Mm. Så att ja, har du PCOS så kanske kan du ha en ökad fysisk prestationsförmåga och bygga lättare muskler. Mm. Jag tycker det var lite bra. Det är intressant hur allt liksom bara hänger ihop. Jag vet inte. Så det var PCOS. Och liksom, det här är ju ändå liksom en sjukdom som man då antagligen förhoppningsvis blir, alltså en diagnos som man faktiskt kan bli diagnostiserad för när man går in och söker vård och så vidare. Mm. Men det jag menar lite med denna, det är att det finns ju många mellanting. Alltså att man kan ha en hormonell imbalans som kanske inte är en PCOS. Och det finns många olika saker som kan göra att du har det. Men detta var ett exempel.
Du kan ju också ha PCOS utan att ha så mycket symptom. Liksom.
Ja, ja, gud ja. Jag kan tro, jag bara misstänker att det är många som har PCOS utan att egentligen veta om det, typ.
Jag skulle också tro det.
Och sen har vi ju då, som du nämnde innan, Linnea, så har du haft mycket problem med menssmärta. Och du sa att du tog p-piller mot det. Tyckte du blev bättre på p-piller?
Ja, det blev jättemycket bättre. Jag provade en period, alltså jag hade några månader, var det ens? Ja, men någon gång tidigare 20-årsåldern som jag provade någon månad eller två utan. Det funkade inte. Nu kör jag på spiral, vilket funkar jättebra för mig, för att det är liksom lokal behandling och man påverkas inte så mycket liksom i övrigt med det.
Nej.
Men precis som du sa så är det olika hur man fungerar på det. Och jag misstänker att jag kanske har endometrios, min mamma har det. Nu outar jag henne på den här. Jag vet aldrig det. Men då har ju hormon, alltså kombinationsbehandling i p-piller alternativt Mirena hormonspiral, väldigt liksom god evidens för att det fungerar bra.
Okej. Och så är det ju att det är väldigt många som faktiskt har, eller de flesta, många har ju väldigt någon form av menssmärta. Sen finns ju de som verkligen har extremen som blir helt sängliggande, men det var kanske så det var för dig, att det verkligen då...
Ja, alltså jag var hemma från skolan, jag kunde ligga på toagolvet och ligga och spy, och när jag väl fick smärtlindring av Ipren plus Alvedon så kunde jag sova på golvet en liten stund och sen så låg jag typ gräs på golvet.
Nej, stackare. Jag lider så mycket med, jag har haft det någon gång, men det har verkligen varit typ en gång ett par timmar och sen har det inte varit så farligt. Men du nämnde ju också endometrios och det tänkte jag också förklara lite snabbt vad det är för någonting. För när man pratar om menssmärta så kan man, menssmärta är ju då att du får, alltså du får som kramper runt i livmodern, liksom du får ont i samband med mens. Och det kan man tänka antingen att det är en primär eller en sekundär. En primär är egentligen bara att du har det. Det är inget, du hittar ingen sjukdom, alltså ingen sjukdomsanledning mer än att du har väldigt ont när du har mens. Och varför man har det egentligen att man har sett att man kan säga på grund av att den, du har, du får lite som en lokal inflammation som skapar vissa ämnen och de här ämnena gör då att du börjar krampa. Och du, vissa får liksom en, då, mer av de här ämnena kopplat till inflammationen. Men den sekundära då, då är det faktiskt att man kan hitta något sjukligt som då kan leda till den här menssmärtan. Och då har vi bland annat exempelvis då endometrios som du pratar om. Och endometrios kollar jag väldigt snabbt och jag har ju inte läst gymkursen än. Men, det, och, men som jag har förstått så är det egentligen att det växer typ, vad ska man säga, endometriet då liksom. Det som ska finnas inuti livmodern växer utanför livmodern. Ja, livmoderslemhinnan precis. Växer utanför livmodern. Och det kan då leda till att du får alltså mycket mer smärta då när du har mens. Men även då exempelvis som infertilitet. Och som jag förstod det så var det att, behöver vi ta med, men behandlingen är väl då typ NSAIDs, hormonell terapi eller operation som jag förstod det. Jag förstår inte att man tar bort den, alltså slemhinnevävnaden utanför
precis, alltså det man tror vad gäller endometrios kan jag bara gå in lite kort på också. Det man tror händer och som liksom är uppkomsten till endometrios är att när du får din menstruation eller när du får ägglossningen och menstruation så är det liksom du får en, det kommer ut i utanför livmodern och börjar liksom växa till slemhinna där. Och när du då får din menstruation så kommer ju endometriet, alltså livmoderslemhinnan, stötas ut ur kroppen. Och finns den här slemhinnan då utanför livmodern så kommer ju inte den kunna åka ut. Utan du får som en liksom inflammation och på områden utanför livmodern. Och det du då gör är att du, NSAID är ju smärtlindring, det minskar inflammation, alltså Ipren. Hormoner minskar, kan liksom hämma ägglossningen, vilket gör att du minskar den här bildningen av att det kommer slemhinna utanför. Och på så sätt så hämmar du de besvären. Och ett sista alternativ då som är väldigt ovanligt att man gör men absolut förekommer, det är att man får operera bort de här liksom härdarna av endometrievävna som ligger utanför. För det finns ju risker, alltså för vissa sätter ju sig den här livmoderslemhinnan på tarmar. Och det är en jätteovanlig komplikation. Men det finns en risk att du får ett hål på tarmen i samband med menstruation.
Ytterligare en komplikation då. Av alla komplikationer, det finns många. Eller svårighet man kan ha med mens är ju PMS. Och du nämnde ju lite innan när PMSen kunde dra igång. Vilka dagar under menscykeln och så. Och PMS är ju väldigt vanligt också. Som jag förstår så finns det även något som heter PMDS. Som är någon allvarliga variant än PMS. Som är liksom nästa grad typ kan man säga. Där du har väldigt svåra humörsvängningar. Alltså i den grad till och med påverkar dina relationer, sociala funktion, arbetsliv. Alltså verkligen så. Och man vet inte exakt varför man får PMS, vad som är som händer i kroppen, men man, som jag förstår så har man lite teorier att det är kopplat till vissa metaboliter då av progesteronet som då skulle kunna påverka hjärnan på något sätt, och då att den som får de här mer allvarliga PMS är lite mer känsliga mot de här metaboliterna. Som jag förstod det.
Det är väl lite så jag förstått utifrån den artikeln jag läste också.
Okej. Och sen, det finns ett olika behandlingssätt när man har den här lite allvarliga varianten av PMS då. Jag kommer inte säga alla, men en grej som jag tycker är lite intressant, det är att man i vissa fall ger alltså läkemedel som är mot depression som man då inte går på hela tiden, men man går dem lite, alltså i samband då lite innan PMSen ska komma typ, och går under den perioden.
Tack så jättemycket för att du har lyssnat på oss och att du följer med oss här i podden. Om du vill ställa någon fråga, ta upp någonting som du tycker att vi borde ta upp här i podden, eller har någon form av kritik eller vad man vill kalla det, så är du jättevälkommen att kontakta oss antingen via vår Instagram där vi heter Mabra Podcast, eller vår e-mail mabrapodcast@gmail.com, alltså må bra fast utan den lilla pricken över året. Och följ oss gärna på Instagram också för att se uppdateringar, dels om nya avsnitt, och följa med lite på, ja, där vi delar lite tips och tricks kring hur vi själva hanterar stress och ångest i vardagen. Ta hand om dig nu och må bra tills nästa gång. Puss och kram!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Bara på Storytel.
En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser.
Bara på Storytel.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.